Tack Gud att du är här. Tack att vi är här. Herre, öppna våra hjärtan så att vi kan uppfatta vad du vill säga till oss genom den här. We will now have the sermon, and I will preach this week. When we had the discussion about how to do this, we said that we guess that 90% of all of you understand both languages. So we said, maybe we should have a vote to see how many of you does not understand either or, and then one of you win, and I'll preach to them. But since my English is not that fluent, I think I'm going to speak. But I will read the Bible text in English, and they will come up in Swedish. Precis som Per sa, så befinner vi oss mitt i en serie av predikningar där vi försöker beskriva vad är kyrkan. Och vi har valt att kalla det för underkonstruktion. För att vi tycker det är helt avgörande att förstå kyrkan som någonting som vi gör tillsammans. Och någonting som inte är färdigt. Någonting som vi bygger, som vi formar och som vi gör. Kyrkan är alltid under konstruktion. Tidigare har vi belyst olika delar av kyrkan. Att kyrkan är för hela världen. Vi har pratat om att kyrkan är för nya i tron och för de som har varit med länge. Vi har pratat om att kyrkan är för... Vi kommer att prata om att kyrkan är för unga och för äldre. Idag ska vi tala om att kyrkan är för hela livet. Och då menar vi både att den är från vaggan till grav, men också att den är från glädje till sorg. Att den också är mitt i framgången och mitt i misslyckan. Alltså ett helhet om det. Och hur viktigt att det är. Låt mig börja med att läsa dagens text. Som vi hämtar ifrån första Korintherbrevet, kapitel 12. Och vers 21. I will read from 1 Corinthians, chapter 12, and verse 21. The eye cannot say to the hand, I have no need for you. Nor again to the head, to the feet, I have no need for you. On the contrary, the members of the body that seem to be weaker are indispensable. And those members of the body that we think less honorable, we clothe with greater honor, and our less respectable members are treated with greater respect, whereas our more respectable members do not need this. But God has so arranged the body, giving the greater honor to the inferior member, that there may be no dissension within the body, but the members may have the same care for one another. If one member suffers, all suffer together with it. If one member is honored, all rejoice together with it. Now you are the body of Christ and individual members of it. Denna texten är en del av en bild av vad kyrkan är, där kyrkan liknas vid en kropp. Och den bilden används för att betona att vi håller ihop. Och när man tänker på en kropp, och det har ju de flesta av er, till och med konfirmanderna, ni har ju en kropp. kropp. Så säger man ju inte så här om kroppen. Mitt huvud har ont. Eller det är smärta i huvudet. Man säger ju, jag har ont i huvudet. Och när man säger det så menar man ju att hela jag har ont. Och det är precis det som den författaren Paulus vill åt i den här texten. Att vi hör ihop i kyrkan lika mycket som man gör i kroppen. Och det betyder ju inte, och det betyder det här, och det är viktigt. Alltså, det är inte så att vi ska försöka sträva efter att komma varandra så nära. Att lära känna varandra så mycket så att jag kan se på Lina här att idag verkar hon ha det lite jobbigt. Så att jag ska nog liksom, det är jättebra. Men idén som de försöker säga är att även om jag inte ser hur Lina har det, så påverkas vi ändå av varandra. Mer än vi tror. Alltså vi sitter ihop på ett osynligt andligt sätt. Och det påverkar oss mycket mer än vad vi kanske ibland vill erkänna. Och jag tror att därför så är kyrkan redan konstruerad på ett sådant sätt. Församlingen är redan konstruerad. Att vi lever närmare varandra än vad vi tror. Och vi i någon mening redan delar mycket mer än vad vi tror att vi gör. När jag växte upp i en kyrka, och det fanns många saker som var bra med den kyrkan, så hände en sak som jag tror kan hända ofta i kyrkan. Nämligen, och jag minns att jag tänkte på detta när jag var väldigt ung. Det är väldigt svårt att minnas exakt hur gammal man var när man tänker att man är väldigt ung. Men jag skulle gissa att jag var i alla fall yngre än vad ni är. Alltså jätteliten. Typ 12-13. Så ung var jag. Och så sa jag till mina föräldrar så här. De tog med mig till kyrkan när jag var så gammal. Mamma och pappa, varför ser man aldrig de här människorna? Och så sa mina föräldrar så här. Och det är det, nu kommer jag inte ihåg exakt vad som var anledning. Men jag för mig. Det kan vara något annat som de sa. Nej, men de håller på att skilja sig. Så de har det väldigt jobbigt. Så de kommer inte till kyrkan. Och så tänkte jag så här. Men det är ju... Och jag vet att jag tänkte det redan som assistent. Det är ju jättekonstigt. Det är lite grann... Alltså är det någon gång de borde komma till kyrkan för att be Gud om hjälp, så är det ju när man har en svår tid. Men istället så var kyrkan så konstruerad att man kom till kyrkan för att liksom säga att vad bra vi har det här. Eller hur? Visst har vi det? Hur är det? I'm fine. Allt är fine. Och så hade det skapat en sån kultur så där det inte var fine, då kom man inte. Utan då stannade man hemma tills det antingen hade blivit bra eller blev det aldrig bra, så kom man aldrig tillbaka. Och jag minns att jag redan som barn, ungdom, tänkte att det är helt sjukt. Det är ju helt sjukt i huvudet. Så kan det inte vara vad Gud har tänkt. Det kan ju omöjligt vara så som det ska vara. Det måste ju vara precis tvärtom. Att kyrkan är precis den platsen som man är extra noga med de gångerna man känner att man faktiskt är så sprucken eller att man känner att livet inte håller ihop. Men det kan ju också vara tvärtom. Att man känner att församlingen inte är en plats där man får uttrycka tacksamhet eller glädje eller entusiasm. Det kan också bli så att kyrkan mer liknas bara vid ett slags sjukhus där man så att säga bara kommer och visar upp sig och man känner att det inte är så mycket. Och jag tror att hela poängen är ju precis det här att eftersom vi hänger ihop, eftersom vi egentligen påverkas mer av varandra än vad vi tror, så kan vi lika gärna säga precis som det är. Vi kan lika gärna bestämma oss för att låta kyrkan vara den platsen där man faktiskt berättar precis hur det är. När Jesus ska beskriva en bild av en kultur eller ett sammanhang, Jesus säger inte uttryckligen att detta är kyrkan, men någonting som han uppfattar som djupt negativt, så tar han följande liknelse, och det här tycker jag är intressant. Och jag känner att det här är någonting som liksom slår tillbaka på mig själv. I Lukas kapitel 7, vers 31, så står det så här. Och please forgive my English. I'm going to read from Luke chapter 7, verse 31. To what then will I compare the people of this generation? And what are they like? They are like children sitting in the marketplace and calling to one another. We played the flute for you, and you did not dance. We wailed, and you did not weep. For John the Baptist has came eating no bread and drinking no wine, and you say, he has a demon. The Son of Man has come eating and drinking, and you say, look, a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners. Nevertheless, wisdom is vindicated by all virtue. Alltså den här bilden som Jesus målar är ju helt fantastisk, tycker jag. Han säger att det sämsta, alltså människorna han är som sämst, det är när de kompenserar. Alltså om någon är glad så säger man, ja, det finns så mycket och jobbigt i livet också. Och när någon är ledsen så säger man, nej men ganska okej, kom igen nu. Så farligt kan det inte vara. Alltså det säger Jesus, det är när människan, mänskligheten är som sämst. När man inte klarar av att visa tydlig sorg. Eller när man inte klarar av att visa tydlig sorg. Och vad säger det om en kultur där man inte ens kan dansa tillsammans? Det knappt finns någon gemensam dans. Ja, det går inte på det. Lina gick jobb för det. Det är ett jobb. Ja. Alltså, det sämsta livet som Jesus säger, det är att försöka leva någonstans mitt emellan. Att inte leva fullt ut i glädje eller fullt ut i sorg. Utan att försöka vara någon som balanserar och kompenserar upp. Det är mänskligheten, människan i sitt sämsta läge. Utan tvärtom, precis så som det står här. Att man gråter med någon som gråter och man gläds med någon som. Och jag tror inte det är den här första texten vi läste om människor i olika stadier. Jag tror inte det är tänkt att den ska läsas som att en del av oss är alltid svaga, en del av oss är alltid starka. Det tror jag är falskt. Nästan alla av oss är ibland starka och ibland svaga. Och därför gäller det att vi kan hänga med. Och därför funderar jag på följande sak. Alltså hur formas en sån kyrka där ärlighet och sanning blir liksom ett kännetecken. Där man tänker att hit kan jag komma vad som än händer mig. Om det är det mest fantastiska eller det mest sorgliga. Eller den ganska vanliga vardagen. Alltså, hur formar man, hur konstruerar vi en kyrka där de här sakerna sätts i förgrunden? Jag tror att det första är att man i all form av ärlighet, det är att vi bryter någon slags band. Och börja berätta sanningen. Att man faktiskt har någon plats där man kan dela sitt liv. Det kan vara en mindre sammanhang eller föredrag, en slags bönegrupp eller någon annan typ av gemenskap där man säger att okej, nu kommer vi hit, vi brukar göra olika saker, men jag skulle vilja att vi faktiskt vågar dela hur det verkligen ser ut. Och om man väl börjar på det så tror jag att det är någonting som man vänjer sig vid. Men det kan vara svårt att komma dit. Att liksom ha den här formen. Jag var med om en sak som gjorde mig ganska omskakad för några veckor sedan. Och här i personalen så har vi en sån samling där vi träffas varje tisdag innan vi drar igång med veckomöten och planeringar och projektplanering och allt sånt där. Där vi sätter oss ner här och vi ger tillfälle att dela precis hur det är, precis som man har det. Och så ber vi för det. Och det är inte nödvändigtvis en jättelång stund, men vi gör det varje vecka. Så det är liksom enkelt att följa med. Och jag var och träffade lite kollegor som jobbar utöver hela Sverige på en sån här nationell träff. Vi blev indelade i små grupper och så skulle vi sitta ner. Alla de som jobbade i kyrkan på olika platser. Och så skulle vi göra samma sak när vi kom upp kväll och sa, men ni kan berätta vad ni bär på så kan ni ge som varandra oss. Det måste ju, om man är kyrka och vet vad pastorn är, så måste det vara det mest naturliga sak i världen att man ber för honom. Och så var det en i den här gruppen som säger så här. Precis när vi hade satt oss, jag måste gå. Jag klarar inte detta. Jag har jobbat i ett arbetslag i en kyrka i flera år. Och jag har tänkt att detta vill jag göra varje dag. Men det är ingen annan arbetslag som fixar det. Att vi sätter oss ner och faktiskt berättar för varandra hur vi har det. Alltså man fixar inte den typen av närhet. Det liksom går inte på något sätt. Och jag har föreslagit det så många gånger, så jag har liksom gett upp sånt. Och när vi nu sitter ner och ni andra tycker det är så självklart, det gör så ont i mig, så jag klarar inte det, jag måste gå härifrån, säger jag. Och så går hon här. Och så tänker jag, hur många av oss har det på det sättet? Att vi har ingenstans där vi kan dela hur vi faktiskt har det. Vi har ingenstans där vi kan vara öppna här. Hur många av oss lever på det sättet? Och vad skulle det betyda om en kyrka blev liksom känd för att vara en plats där det hela tiden kunde hända? En liten gemenskap, det är det ena. Det andra jag tänker, det är hur vi utformar våra gudstjänster. Alltså vilken typ av sånger, vilken typ av böner ber vi? Hur gör vi det? I det gamla sättet att fira gudstjänst på, som man gjorde under de första århundradena, då hade man ju ofta en fast ordning som man brukade kalla för mässa. Och det är en ganska fantastisk uppfinning, för den innehåller starka kontraster. Och det spännande med den är att den hela tiden sätter Gud i centrum. Men det finns både ett moment av det som man kallar för kyrie, som betyder att man beklagar sig. Alltså gudstjänsten innehåller en plats där alla människor får komma och beklaga sig. Och säga, det är inte så enkelt. Man kan bekänna synden. Men man kan också bara få uttrycka, Gud, jag tycker det är sjukt. Jag tycker det är förfärligt. Jag tycker det är värdelöst. Hela världen och mitt liv är varmt. Och man får bara räka ur sig det. I en sång eller ett annat sammanhang. Det kallas för kyrie. Och jag tycker det är fantastiskt att det är sin gudstjänst. Men bara några moment senare i den här gamla mässan, så kommer man till det som kallas för gloria. Där man får uttrycka stor tacksamhet till Gud och säga, samtidigt så är det ju så mycket som är fantastiskt. Samtidigt är det så mycket som är bra. Alltså naturens skönhet, de nära relationerna jag faktiskt har fått, allt det ryms ju i detta. Och så firar vi gudstjänst också i oss. Vi har ju en blomströdsgudstjänst där vi påminner oss om precis det här. Det mörka, sorgen, att till och med Gud offrar sig själv. Och sen kommer vi till påskdagen där vi får proklamera inget mörker är starkare än ljus. Gud övervinner allt. Och det gäller inte bara den här tiden, utan det gäller i evighet. Och jag tänker att en bra gudstjänst, den innehåller alltid både ett kyrie och ett gloria. Därför att vi tänker att gudstjänsten finns till för att öva oss för det vanliga livet. Så vi har övat oss lite på kyrie när vi möter den arbetskamraten som behöver det. Och så har vi övat oss på gloria när vi möter den arbetskamraten som behöver det. Så vi inte blir som den som hela tiden är mitt emellan. Vi inte kan varken dansa eller ha roligt. Och varken äta gott och dricka gott vin eller fasta och avstå från allt. Alltså, ni förstår. Och så tänker jag att det påverkas i hur vi blir. Varje tisdag så läser vi en psalm tills vi ofta gör här i gudstjänsten. Någonting ur psalmen. Och om man läser den noga, det som är Bibelns bönbok, så ser man att den innehåller sådana böner som vi sällan ser. Alltså väldigt många av bönerna i psalmen är människor som är arga. Gud, hur kan detta hända? Och det är roligt, för psalmen är inte politiskt korrekt. Den säger ofta så här: varför är jag som är god? Varför går det inte bättre för mig som är god? Varför går det så bra för dem som är onda? Det är så skönt i saltaren, för den till, där är jag som är alltid gott. Och det är alltid de andra som är onda. Så som vi faktiskt oftast känner. Jag menar, även om vi aldrig skulle uttrycka oss. Det finns en brutal ärlighet i saltaren som är väldigt välgörande. Där den påminner oss om att det är helt okej att be. Och jag tänker att de här bönerna skulle vi aldrig be i vår kyrka. Det skulle aldrig ställa sig någon och säga så här: Gud, jag blir galen och rasande på alla. Så ber vi inte. Och så tänker jag, tänk om vi liksom lite mer kunde lära oss av det sättet att faktiskt sätta på det. Och i stort sett varje sån psalm innehåller sen plötsligt en brytpunkt. Brytpunkten kommer ibland efter tre versar, ibland efter sju versar, och så säger det: men Gud, Du är större än jag förstår. Du är mer än vad jag kan tänka. Du är Gud. Och därför tackar jag dig. Jag litar på att du har allt i din hand. Att du har sista ord. Och så tänker jag, så vill jag be. När jag ber själv, när jag ber tillsammans. Jag vill liksom be brutalt, ärligt. Eller underbart. I den kyrkan jag var innan så var det några killar som hade ganska brokig bakgrund. De hade väl inte kanske varit gängmedlemmar direkt. Men de hade kanske inte levt på den mest vita sidan i livet på olika sätt. Och de var ofta med i den här förbönen och bad för folk. Och så kunde man gå dit och ställa sin hand. Och det var liksom väldigt befriande. För det kunde gärna stänka med ett och annat svärord i bönen. Och sådär va. Ja men, ni kan tänka, jag vill inte upprepa det. Men ni kan tänka hur det lät. Liksom, när någon verkligen tog i som hade det där språket fortfarande klart för sig. Det är en djup för. Så va. Och så känner jag, det finns någonting där. Inte för att vi kanske ska göra exakt. Men det finns någonting där för att komma åt. Att det blir mer. På den sidan. En kyrka för hela livet. Både för långfredagen, för påskdagen, både för kvinnor.